Nej, men att neuroticism minskar med åldern, det är väl alltså man bygger på erfarenheter och man har lärt sig av misstag och så vidare.
Ja.
Man är inte lika
orolig för man har inte så mycket framtid kvar.
Nej, ja, just det. Andelen framtid minskar, så ja. Det finns inte mycket att oroa sig över.
Nej.
Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång.
Då tror jag att vi skulle kunna börja så här. Mm. Jag må han leva. Jag må han leva. Ja, ett fyrfaldigt leve för Jesper.
Tack.
Hurra, 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 hurra. Du har fyllt år.
Ja, ja i veckan. Så nu har jag fyllt ett icke-jämnt, faktiskt ett primtal den här gången.
Okej, okay. Mm. Det kan säkert någon lista ut då vad...
Vilket det är, nej det kan man inte göra, men...
Jo, man vet ju lite sen tidigare.
Ja, det är sant. Det är
så
sant.
Jag tror att man faktiskt kan det. Men vi låter väl det vara osagt, för åldern är bara ett nummer.
Mm.
Du är ung i sinnet.
Ja, framförallt det.
Ja, precis. Och vad har hänt sen sist då?
Ja, alltså...
Förutom
jag förstår. Ja, alltså, jag jobbar på, men jag tänkte idag att jag ska prata om rödljusterapi.
Mm-hmm.
Känner du till det?
Jag har jobbat natt på posten och då hade vi ett rum med rödljus.
Aha, varför är det då? Var det framkalla filmer eller något sånt?
Det var ju för att vi såg ju inte dagsljus. Mm-hmm. Så för att få någon typ av stimulans här som jag är övertygad om att du kommer berätta mer om. Mm-hmm. Så hade vi det.
Hade ni, okay. Var du där inne då?
Ja, det var jag en eller två gånger på 3 år. Så att det var jag. Man borde säkert ha varit det mer. Det var ju typ så här när man på vinterhalvåret jobbade alltså man såg inte solljus.
Nej, just det.
Överhuvudtaget. Ja. Man sov till så här vaknade när det var mörkt och gick och la sig innan solen hade gått upp. Så att.
Mm. Alltså jag ganska nyligen fick jag har faktiskt 2 såna här röda lampor. En i halogen, men så fick jag en eller fick men det kom en beställde en med LED-lampor.
Mm.
Med specifika våglängder minns han var det på den, som jag använder då och då. Men bakgrunden tre.
Men vad då specifika våglängder? Det är röd, det är väl bara en våglängd?
Nej.
Är det flera våglängder i rött? Eller?
Ja, ja. Mm. Men det här är, men det var typ 635 nanometer och 800 någonting.
Mm.
50 kanske. Det ena var så här near infrared.
Mm.
Och, men jag ska berätta lite ursprunget. Eller bakgrunden till det. För jag och Madeleine, vi var på en föreläsning. Hagabadet har en del föreläsningar. Det här var Sass Radisson för några månader sedan. Och då var han Fredrik Paulun.
Ja.
Känner du till han?
Ja, det var ju en tränings- och matguru. Han gjorde ju en sån här. Han tränade med bänkpress när man är lutad negativt bakåt. Uh-huh. Och så fick han väl typ hjärnblödning eller någonting. Ja, men det var något som hände och då slutade han göra det. Sen så har vi där granolan och allt som han har gjort.
Han har varit väldigt involverad i olika typer av mat. Och jag tror att det var han som lanserade det här GI-metoden med lågt glykemiskt index. Så att det inte ska vara så snabba kolhydrater.
Mm.
Men han, jag ska inte säga att han har sadlat om, men han har fått en uppenbarelse kring det här med ljus och rödljus. Så han var rödljusfrälst eller möjligtvis ljusfrälst.
Mm.
Och hade ett passionerat föreläsning om det. Som var intressant. Och jag är ju alltid ute efter att kolla efter såna här min hälsa. Holistisk hälsa. Pratade vi lite innan vi startade här. Och då finns det ju en mängd olika hälsokomponenter man kan titta på. Och jag vet inte, för 2 gånger sedan pratade jag om han Peter Attia. Och han var ju mycket med träning, om du minns det. Så det är träning och det är kost och det är sömn och massa sådana saker. Men ljus är ju en hälsokomponent då. Men det han visade han, Paulun, med grafer och grejer, det var att det fanns en koppling mellan hur långt ifrån ekvatorn man bodde och antalet sjukdomar i de samhällen.
Mm.
Så att ju längre från ekvatorn du bodde, desto mer sjukdomar var det.
Mm.
Låter det rimligt eller?
Ja, kanske.
Ja, det var en korrelation i alla fall.
Ja, det är inte orimligt i alla fall.
Nej. Och det är, jag tror även om du tar en sån känd virussjukdom som covid.
Mm.
Så hörde du kanske inte så mycket om covid i Afrika under den här pandemin. Det var inte en stor grej där, vad jag förstår. Antingen var det underrapporterat, ja, men det var
också... Det har man antagit att det var, därför.
Ja. Men du kan också fundera på, när den första covid-boomen kom, om det var 2020, i var det februari, början på mars, just så det. Kom det en sån jättespik. Och sen, men sen när det blev sommar så försvann det.
Mm.
Och så kom det tillbaka till hösten, när det blev mörkt.
Mm.
Och det finns en korrelation med ljuset där. Och om man tar tillbaka till Afrika så är det så att där är det ljust och varmt mer eller mindre året runt då, där, nära ekvatorn i alla fall.
Mm.
Så där fastnar inte riktigt virussjukdomar på samma sätt i teorin, men också jag tror att så är det liksom.
Mm.
Utan det blir mer och mer sjukdomar ju längre från ekvatorn du kommer.
Mm.
Och mest sjukdomar är det då på de mörka månaderna. Och det är även kopplat till sådana saker som depression, höstdepression och vinterdepression. Mm. Och tyvärr också självmord.
Mm.
Är ju mycket mer i de här mörka månaderna än de ljusa månaderna.
Mm.
Och det betyder att om vi fick lite, eller vi behöver fixa lite artificiellt ljus under de här ljusmånaderna. Det här är ljusa, vad heter det, rödljusterapi kommer in. Men du kan sola solarium också för den delen.
Mm.
Men det röda ljuset är lite speciellt om jag får med andra. För att det är, jag ska säga hur mycket du hänger med. Men vet du, om när man ser en solnedgång så blir solen lite...
Den blir ju röd på grund av att våglängderna, den har den lägsta våglängderna av synligt ljus. Eller högsta?
Längsta. Längsta. De är långa våglängder.
Ja, just det. Och då är det bara de som bryts av på ett sånt sätt. För du sa solförmörkelse, eller?
Nej, jag sa solnedgång.
Jaha, solnedgång.
Ja.
Okej, okay. För jag blev bara så här typ att om du pratar om typ solförmörkelse.
Nej, det pratar jag inte om.
Nej, okej.
Okay. Vad händer? När solen går ner, skiftar den färg då är min fråga. Blir den mer gul eller blir den mer... Möjligtvis mer röd eller?
Är den ledande den frågan?
Ja, jätteledande.
Ja, okej, okay. Den blir lite mer röd. Man brukar prata om golden hour och sånt här. Och så att, men det måste ju ha med att när ljuset bryts. När solen precis går ner nedanför horisonten så finns det ändå ljus som bryts och når oss.
Ja. Jag ska berätta vad det är.
Vadå, vad fan är inte detta bra?
Nej, det är fel. Okej.
Okay. Ja, ja.
Alltså, om du är på sommaren och du ser solen gå ner långsamt så blir den rödare och rödare.
Mm-hmm.
Så att den går ifrån att vara gul och man nästan inte kan titta på den till att den är röd och du faktiskt kan titta på solen. Och då är frågan, vad beror det på? Det beror på att i atmosfären så finns det en massa partiklar som absorberar alltså det ultravioletta, det violetta, det blå. Och det är bara det röda ljuset kvar som tränger fram till dig.
Mm.
Så det röda ljuset har en bättre inträngningsförmåga än det andra ljuset. Och nu ska jag göra ett partytrick här.
Ja.
Då är det så att ni som lyssnar på det här, ni kan ta fram er en mobiltelefon. Och sen startar ni kameran, nej inte kameran, lampan. Så jag bländar det lite här. Mm. Så det ser du, det är vitt ljus här.
Ja.
Om jag nu håller fingret här, vad händer nu?
Det blir rött.
Det blir rött hela fingret. Det kan ni testa hemma att det är så. Han Palun sa att det här kan man göra som ett partytrick dessutom.
Mm. Varför undrar vad han har varit på för fester.
Ja. Men varför blir det rött då?
Ja, du sa väl det att det tränger igenom bättre. Det är bara det röda ljuset som klarar av det.
Exakt. Och,
på grund av våglängden, inte?
Ja, på grund av våglängden, att en längre våglängd, den tränger igenom huden bättre. Och så därför har man de här röda ljuset i lamporna. Därför att det ljuset tränger in x antal centimeter i kroppen.
Mm.
Mm. Så, och det har större effekt och det ska ha massa, alla möjliga olika effekter.
Men vad är det som gör att man inte kan ha vanligt ljus då och sen så ändå bara tillgodose sig det röda ljuset i det vita ljuset? Så
att säga. Det skulle man nog kunna, jag vågar inte svara på det, men jag tror att man kanske har mera rött ljus i de röda lamporna på något sätt än vad man har fått dem.
Okej, en koncentrationsteori helt enkelt.
Så är det. Och då tränger det in i kroppen och då får man den här stimulansen som man inte får på vinterhalvåret till exempel då. Och sen finns det alla möjliga olika, vad ska man säga, påstådda hälsofördelar genom att göra det här. Sådana saker med att du kan, alltså om du har ont så kan du köra din röda lampa så får du mindre ont, och inflammationer och sådana saker. Och jag tränar mycket, så ibland är jag ju lite skadad eller ont och blåmärken och sådana saker. Jag kör den här röda lampan, det blir faktiskt bättre, tycker jag. Det är svårt, jag har inga kontrollstudier, så nice, det är väldigt anekdotiskt då.
Ja.
Men det han också sa som var intressant är att, att man ska använda det här helst vid i början på dagen och i slutet på dagen för att simulera solen lite. För om du tänker dig liksom den här stenåldersmänniskan som vaknar, och då är alltså även på morgonen är solen lite rödare än normalt, så kommer, får man lite mycket rödljus och så går den upp, och sen får du ganska mycket rödljus när du går och lägger dig, eller att solen går ner. Då kan du stärka din sömncykel genom att använda rött sken.
Där undrar om inte jag hört ett tangerande av han Andrew Huberman. Han snackar om att man, det första man ska göra är att gå ut på morgonen och få, finns receptorer då som ligger i neddelen av ögonen, att man ska få liksom solljus så snabbt man kan när den har gått upp.
Och faktiskt, jag ska inte säga att det är ett partytrick, men det, han, de har gjort tester med blinda människor som inte ser.
Mm.
Och så har de av någon anledning lagt en sån här röd lampa i armhålan på dem.
Mm.
En LED-lampa då. Och tänt den på morgonen. Och där ett ut tre så hade de vaknat. Därför hade de här röda strålarna trängt in i huden. Och någon typ av receptorer vi har i huden då, och fått personen att, att vakna upp då.
Mm.
Så där är delar av den här varför jag har en röd lampa.
Mm. Men hur använder du den här då? Du dammar på den på morgonen?
Ja, jag har ju lite sån här, sitter på den morgonen, jag brukar ibland stretcha och ibland så mediterar jag också. Mm. Och då är den på samtidigt så jag får typ ett par flugor i en smäll där.
Mm.
Och ibland använder jag den på kvällen också. Inte lika ofta, men på, nästan alltid på morgonen. För att få rödljus på morgonen och bli piggare. Och nu är det, nu är jag med i matchen.
Mm. Du är en believer nu då?
Jag vet inte, det är svårt. Alltså, som sagt, har det blivit någon skillnad? Men ibland får man, alltså jag gillar ju att experimentera och testa lite. Är det här någonting?
Liksom. Men allting är ju så jävla bra för dig redan, Jesper. Så jag vet inte riktigt, kan det bli bättre?
Det kan alltid bli bättre.
Ah, okay. Ja. Men nu är ju marginaleffekten så jävla liten.
Ja, jo, men det, å andra sidan är det kul också.
Ja.
Men, liksom,
ja.
Alltså det, det är vad som händer här.
Okej, okay. Hos mig händer det liksom bara skit. Mm-hmm. Typ när vi pratar, varje gång vi pratar hälsa så är det som att jag har fortfarande ont i ryggen, jag har fortfarande si och så. Nu fick jag ju kristallsjukan i natten mellan måndag och, söndag och måndag.
Åh fan.
Du vet vad det är?
Ja, ja, ja. Min tjej Madeleine hade det, och man gjorde några jävla roliga manövrar också för att få bort det.
Ja. Gjorde ni det då?
Ja.
Eller hon kunde göra det?
Ja, jag glömde av hur det var, men det var något.
Ja, man ska hålla huvudet och ska man vrida sig ett sjuka grejer.
Ja, det var, och så typ trilla bakåt eller något i den stilen också. Ja.
Nu, jag har ju haft det några gånger. Jag har inte lyckats med sådana här manövrar, så jag skiter oftast i det. Utan jag ligger och lider i ungefär 5 timmar.
Okay.
Tills det liksom rättar till sig lite själv. Det är ju kristallerna i örat och som kommer fel, så balansinnet är helt off. Så när man tittar så är det som att man har en redig fylla. Helt enkelt, om man blir spyfärdig. Jag brukar hitta, kunna ligga i fosterställning. Extrem fosterställning. Och med
extrem fosterställning?
Ja, exakt. Riktigt ihopdragen fosterställning.
Ja.
Och med ett öga uppe. Öppet. Eller ett stängt, för att säga då. Det går bra att stänga båda. Men då brukar det gå bra och sen så tar det 5 timmar. Och sen efter det så mår man ungefär som om man, vad jag skulle gissa på, att man har gått en fight. Liksom. Man är helt mör, bara i kropp och mentalt. Liksom. Mm. Så att jag har testat de här rörelserna tidigare, inte lyckats, så jag kanske är läge att damma av det igen.
Om jag ska prata med henne och se om hon kommer ihåg exakt hur man gjorde. Mm. Det kan jag tänka mig olika varianter. Man skulle, men för vi lyckades vid någon, det blir bättre.
Mm.
Men det var också så att hon hade det ett tag och det, alltså det tog ganska lång tid.
Ja, det är värre när det blir så, helt klart.
Ja, ja. Men, vad tror du, kan en sån här rödljuslampa hjälpa?
Ja, det är väl. Ja, kanske, om man tror på det tillräckligt mycket. Så kanske. Det verkar vara mycket som är bra om man tror på det tillräckligt mycket.
Ja,
ja, vi får se. Ja, men bra, kul ändå. Mm. Så, då är vi ju incheckade.
Ja, tycker jag.
Mm. Då, Jesper, så ska vi snacka lite mer om personligheter.
Mm.
För det gjorde vi ju sist.
Ja, det gjorde vi.
Länge
också. Ja, länge och väl.
Ja. Känns det kul att fortsätta?
Ja, det är. Jag har faktiskt fått lite positiv feedback från lite kollegor på jobbet som tyckte det var skitspännande.
Ja, okej. Okay. Är det något du vill utveckla? Något speciellt perspektiv eller något?
Ja, de var några av dem som jobbade med rekrytering och de var väldigt intresserade av det här. Och nämnde för mig att de använde sådana här metoder i samband med rekrytering. Och ja, det kanske vi ska prata om här tills nog.
Ja, vi får se lite vad vi hinner med idag. Och vi kommer nog prata om det även nästa gång här. Mm. Vi får se lite hur det landar. Vad pratade vi om sist egentligen? Om du kommer ihåg det.
Ja, det jag kommer ihåg. Det var ju den här... Det var ju flera olika namn på samma sak. Mm. Men Ocean var en. Mm. Big Five. Mm. Eller femfaktormodellen. Va?
Just det. Och Ocean var ju då akronymen av... Mm. Den engelska varianten då, openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness och neuroticism. Och nu har jag väl lite halvt avslöjat hur det var då, men hur var femfaktormodellen uppbyggd?
Ja, det var de fem då, men jag kan
ta så jävla uppenbart.
Ta det på svenska då.
Ja, gör det.
Ja, öppenhet, målmedvetenhet eller samvetsgrannhet.
Ja.
Det är det som är conscientiousness, som man inte kan uttala riktigt. Mm. Extraversion, alltså entusiastisk och självsäkerhet.
Mm.
Och sympatiskhet, välvillighet, det var agreeableness.
Mm.
Och sen har vi där neuroticism.
Mm. Och vad handlade det om då?
Ja, det är ångest och temperament och sådär.
Just det, mental stabilitet.
Ja, just det.
Mm. Och sen så pratade vi också om aspekter och facetter och items.
Det gjorde vi.
Kommer du ihåg vad det var för någonting?
Alltså det var ju en, vad ska man säga, en hierarkisk modell.
Ja.
Där de här fem faktorerna bröt ner till, om det var två aspekter.
Yes.
Och sen fanns det sex facetter.
Ja.
Där det var lite olika fördelningar.
Just det, så vissa aspekter hade tre facetter, medan andra hade fem.
Ja, just det.
Men alla faktorer hade i alla fall sex,
just det,
facetter.
Och det där med items, det var väl mer från det där frågeformuläret.
Just det.
Så det kommer jag faktiskt ihåg.
Mm. Så items var ju kopplade direkt till facetterna och det är den här minsta beståndsdelen som användes till själva frågorna när man gör personlighetstesten.
Mm.
Sen gjorde vi varsin personlighetstest och du var ju nöjd med resultatet.
Ja, extremt. Det var ju ett par saker som var väldigt roliga i den. Det var ena var att jag var så gladlynt. Det var bra.
Ja.
Och den andra var ju att du skrattade högt nästan. Att jag inte var så blygsam.
Ja.
Men sen visade ditt test att du var ännu mindre blygsam än jag.
Ja.
Och det var ju festligt och då blev jag gladlynt.
Ja. Mm. Och vi tyckte at face value att det verkade stämma hyfsat.
Ja, det gjorde det faktiskt, att det reflekterade mig själv bra. Och även när man tittar på dina resultat och hur jag känner dig så kunde man säga att det där stämmer ganska bra.
Mm. Mm. Men samtidigt så kanske det fanns lite sådär, vi pratade om till exempel dominansdelen. För mig kändes inte riktigt liksom igen. Så det är såhär. De breda linjerna fick man med sig, men på detaljnivå så var det kanske vissa saker som...
Det var väl någon den här där man kunde vara... Jag fick ganska högt på den, var det öppenhet? Men det var det där öppenhet för nya... Alltså intellektuell nyfikenhet som jag, du vet, med alla de här rabbit holen jag är i. Mm. Medan där kanske...
Gå på opera, gå på teater.
Ja, det är inte lika högt liksom.
Nej.
Men så jag är rätt öppen, men kanske inte just för er.
Nej, den är ju klurig, den är svår, den är blivit motsägelsefull. Mm. Man hade den ena aspekten, kunde man vara hög på, låg på den andra och samtidigt fått liksom medelvärde på öppenhet. Liksom. Så att, ibland är det uppenbarligen viktigt att titta lite mer på detaljerna och ibland kan de breda dragen vara okej.
Okay. Mm.
Bra så då. Nu tittar vi lite mer på idag vad man kan säga om personligheter. Det vill säga vad annan forskning kommer fram till med utgångspunkt. Typ när man tar hänsyn till personlighet.
Mm-hmm.
Du ser lite liksom förundrad ut här, men du kommer nog förstå här alldeles strax. Och jag ska säga att vi har tittat i böckerna Personlighet i arbete av Sjöberg och Eidvall. Och Vem är du av Kajonus och Dordeman samt Personality av Daniel Nettle, det gjorde vi också sist här.
Mm.
Plus lite annat som vi har snappat upp. Men jag brukar skriva med referenserna i avsnittsbeskrivningen. Mm. Jag nämnde det inte bara förra gången. Men här är de materialet i alla fall för den som är intresserad. Vi pratade lite om det sist. Arv eller miljö? Mm. Den ständiga frågan som har varit liksom påtaglig i det politiska samtalet också. De senaste kanske 10-15 åren, 20 åren kanske till och med. Vi touchade den sist, vad tänker du? Nu blev du kanske lite färgad av förra avsnittet, men...
Nu kan jag faktiskt säga en sak som jag tänkte säga förra gången. Mm. Alltså, det är ett uttryck, jag vet inte om det passar här, men då är det en person som sa, eller uttrycket är så här, att det är på engelska då, genes, alltså gener, loads the gun, lifestyles pull the trigger. Mm. Är den.
Intressant.
Så du har en viss, ett visst liksom arv som du ärver, men din livsstil är det som triggar ditt arv.
Mm.
Och det är kanske kopplat till det här hälso, att du kanske har vissa, jag är så dålig, jag blir fet liksom, jag har så dåliga gener. Mm. Men det kanske du har, men du skulle kunna undvika det med en bättre livsstil.
Mm.
Så ska man se det.
Ja, exakt. Och sen är det nog kopplat till det här epigenetik också, att du har vissa liksom latenta gendrag som du kan göra att de blir
aktiva med din livsstil. Ja, precis då.
Mm. Säkert koppling till detta också. Jag tycker det passar bra, så vi kör på det. Jag börjar med att hänvisa till en metastudie här som är från 2014. 21 000 syskonpar, och det var allt från enäggs, tvåäggs tvillingar samt adopterade syskon, både antagligen in och alltså tvillingar som adopteras bort.
Mm.
Sådär. Så det är en ganska stor
studie. Men det är bara tvillingar alltså?
Nej, det är det inte.
Alla möjliga olika syskon. Alla varianter på syskon.
Alla möjliga liksom.
Mm.
Så om man tittat på hur stor del av variationen det genetiska arvet står för när det kommer till personlighet.
Mm.
Och så tittar de också i den studien på hur mycket som kunde tillskrivas den gemensamma uppväxtmiljön. Det vill säga den miljön som du delar med ditt syskon. Det vill säga samma föräldrar, samma hus, samma uppfostringsstil i stora drag. Samma socioekonomiska förhållanden. Såvida inte du var Askungen då, men du fattar.
Nej, det var jag inte.
Nej. Och då visade det sig att strax under 50% av variationen kan tillskrivas det genetiska arvet. Det är ganska högt. 5%.
Att de är genetiskt olika alltså. Fattar du rätt då?
Personligheterna, skillnaden, variationen i personlighet består till 50% av genetik.
Okay. Mm.
5% av skillnaderna mellan två syskon då i personlighet kan tillskriva, eller förlåt, 5% av variationen mellan personer i största allmänhet kan tillskrivas gemensam uppväxtmiljö. Sådan påverkan som individer delar, som vi sa, så kan få dem att likna varandra mer än vad som kan förklaras av genetiska faktorer. Till exempel uppfostringsstil, socioekonomisk status och så vidare.
Så har jag en fråga. Så säg att man är helt olika genetiskt, men så växer man upp i exakt samma miljö. Och då blir man lite mer lika varandra än om man hade haft två olika miljöer.
Mm.
Ja.
Men väldigt lite.
5%.
Ja, väldigt lite.
Ja. Så att, och bara en följdfråga då, så jag hänger med här då. Så om vi har, om jag är två
tvillingar,
men de växer upp på helt olika ställen, så är de fortfarande ganska lika varandra.
Yes.
Mm. Okay.
Så de är mycket, mycket mer lika varandra på grund av att de delar genetik än att de har delat, att man har delat uppfostring eller uppväxtmiljö med någon.
Och det är 5% versus
50.
50, okej. Okay. Ja, nu är jag med.
Bra. Och resterande är då den unika uppväxtmiljön samt även mätfel. Mm. Så unika miljöfaktorer som individer som bor tillsammans inte har, till exempel vilka vänner man har. Mm. Det behöver inte nödvändigtvis vara lika som ett syskon då. Lärare, andra saker som händer. Liksom. Så det var bara för att vara tydlig, så det är inte ett visst antal procent av en enskild individs personlighet som kan härledas till genetiska faktorer, utan det är variationen i en grupp som till 40-45%, jag sa strax under 50, men det är väl 40-45 som kan härledas till genetiska faktorer. Det beror också lite på vilken av de här personlighetsaspekterna vi pratar, eller faktorerna vi pratar om. Och den här siffran är hög. Det är få andra faktorer, psykologiska faktorer, som kommer upp till så här höga siffror. Helt enkelt. Så att det får man ta med sig. Att det är.
Så genetiken spelar stor roll?
Väldigt stor roll när det kommer till personlighet. Och man kan ju rätt förenklat säga då, och vi var inne på det, att enäggstvillingar som växte upp separat har sannolikt mer lika personlighet än tvåäggstvillingar som växte upp tillsammans.
Intressant.
Då ska vi se. Kan också vara värt att nämna att det finns inte något enskilt personlighetsdrag som inte är ärftligt. Så således är alla beteenden i någon mån beror på genetik.
Så om man tittar på den här femfaktormodellen så alla är liksom är samma, samma påverkan.
Mm. Och det betyder att allt också allt du gör på något sätt. Om man går med på att femfaktormodellen liksom täcker in hela spektrumet av personlighet och, och personlighet leder till beteenden, så är alla dina beteenden på något sätt relaterat till genetik.
Det är ju lite tråkigt att det är exakt samma. Det hade varit roligt att man pekar ut exempel så att gladlynthet ärvdes mycket hårdare än just något annat. Men okej, det är jag med.
Så något annat du reflekterar över på detta? Tycker du det är överraskande att det är på detta sättet? Eller du har ju ändå grävt i en del kaninhål, så det är inte nytt för dig riktigt kanske? Eller?
Ja, inte helt nytt kanske, men alltså, det är klart att jag vet i min uppväxt, så alltså, det är tydligt på tvillingar.
Mm.
Jag minns att jag växte upp med, i skolan så fanns det tvillingar, enäggstvillingar. Och de var ju svinlika varandra, inte bara utseendemässigt men i sättet. Det var nästan som det i vissa fall var en person, liksom, för att de var ju symbios med varandra.
Mm.
Men det är klart att jag tror jag också sett en sån här story där det faktiskt någon enäggstvilling eller det var någon som hade adopterats bort och så träffas de i vuxen ålder sen. Och de var fortfarande helt svinlika liksom. Mm. Det var liksom som de inte hade varit så här.
Kul att du tog upp det.
Aha.
För att jag skulle precis nämna det. Det finns en dokumentär som heter Three Identical Strangers från 2018.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är den du har sett. Jag har ett exempel till här som jag ska dra alldeles strax. Men vi tar den här först då. Då
är
det
okay.
Bobby Schaffran, David Kellman och Eddie Galland var trillingar.
Mm-hmm.
Alltså enäggstrillingar som föddes 1961 och separerades vid födseln och adopterades av olika familjer. Och av en slump så träffades de igen när de var 19 år gamla. Och det man då kan se då, det är att alla var intresserade av musik från 60- och 70-talet och alla spelade gitarr. Nu är visst, för all del, nu är det så här, man plockar lite de sakerna som är gemensamt.
Okay. Mm.
På samma sätt som att de rökte alla tre. Och de hade, men det som de hade ju liknande manér. De uttryckte på samma sätt och betedde sig liksom på samma sätt. Nu handlade inte just den här dokumentären om arv kontra miljö, utan den följer trillingarnas möte med varandra samtidigt som den avslöjar en hemlig studie där en doktor Neubauer i samarbete med en adoptionsbyrå undersökte effekten av arv kontra miljö genom att medvetet separera syskon vid adoption.
Oh, fan.
Så att
det var inte helt etiskt.
Nej, det kan man verkligen inte påstå. Och det finns ju fler sådana här extremt galna exempel. Och det här är väl antagligen den du kan ha hört talas om. För det är den här mest kända. Och den är också väldigt sjuk så.
Mm-hmm.
Och den kallas för The Jim Twins. Och det är ett annat case. Och den är ju liksom, den är ju sjuk. Den är ju liksom nästan lite överdriven. För det är så osannolikt. Men Jim Lewis och Jim Springer, tvillingar som separeras 3 veckor från födseln och adopteras bort. Adoptionsföräldrarna döpte bägge till James och bägge kallades för Jim. Det kan ju ha ju ingenting med liksom typ några gener att göra, utan det är ju bara också slumpen som gör det här extra lustigt. Och när de träffades första gången vid 39 års ålder så hade båda gift sig 2 gånger. Första gången gifte de sig med kvinnor som heter Linda, andra gången hade de gift sig med kvinnor som heter Betty. Det är också sådär liksom lite too much. Jim Lewis och Jim Springer hade en son. Och jag antar att du kan tänka dig vad som hade hänt med den här sonen då, att pojken hette då James Allen, eller James Allen i Springers fall.
Jag trodde han skulle heta Jerry Springer, men det var inte han.
Nej. Båda, men nu kommer vi till grejerna. Båda James var storrökare, körde samma bil, hade liknande jobb inom säkerheten. En var säkerhetsvakt, men andra var sheriff.
Mm-hmm.
De åkte på semester på samma strand i Florida. Ingen av männen visste dock någon om sin bror. Mm-hmm. De hade ingen information. Förrän de då vid nästan 40 års ålder bestämde sig att komma i kontakt med varandra då.
Men känner de till varandra? Eller?
Ja, de träffades då i slutet av 70-talet. Ah, okay. De var cirka 40 år.
Mm.
Och grejen är så att, som du hör, den är ju helt osannolik den här historien. Men det som jag tycker är intressant var att liksom, oavsett hur, så att hur man ser på det genetiska bidraget till personlighet. Och det var ju sådana här fall då som gjorde att man återigen fick upp ögonen för forskningen till de genetiska komponenterna i personlighet. Så var det med det. Kände du igen storyn där sista? Eller?
Ja, inte så jävla detaljerat med att de var så lika. Men att, alltså, någonstans sådana här stories känns igen. Det kanske finns några fler eller någon annan också.
Ja.
Men det, att de här blivit så lika väldigt specifikt då, att liksom ha valt en kvinna som heter Linda.
Det tror jag det är bara är slump. Liksom adderad slump.
Okej, och det är, man har kanske cherrypickat vissa av de här grejerna för att få det lite bättre än vad det är. Då.
Ja, så tror jag att det är. Liksom. Ja. Så jag tror att det man ska ta, det man ska kanske liksom fästa, det som jag tror man ska ta med sig av historierna är att när de här historierna dyker upp och man, precis som du säger, du kanske har sett ytterligare ett sånt här fall, men tvillingar som har varit separerade och så har de liknande maner och sen så råkar, det är som att de i större utsträckning har, visst du kanske cherrypickar för de är lika på det här men olika på det här, men det verkar som att de här har fler lika
grejer
och det jag tycker man ska liksom titta på. Det är nog det som gjorde att liksom forskare fick upp ögonen mer för. Då ska vi se. Om vi tittar lite vidare då så har det också visat sig att det är svårt att hitta upplevelser i livet som påverkar personligheten i någon större utsträckning. Man har tittat på giftermål, hur man flyttar och bor, yrkesval med mera. Och det är ingenting utav detta som ger några långvariga förändringar. Det kan ge kortvariga förändringar. Sen är det också väldigt svårt att beskriva den unika miljön. Mm. Alltså det händer ju dig massa saker som är unikt bara för dig hela tiden.
Ja, det är så.
Liksom. Så att den är väldigt komplex och komplicerad. Man kan ju säga också att trauman har en liten annan, kan ha en annan effekt på människan här. Jag har inte detaljer kring det så jag kan inte, jag såg att du var lite nyfiken på att veta mer om det. Men jag kan bara säga att där finns undantaget lite grann. Mm. Att trauman kan göra att man ändrar.
Ja, ändrar. För det har jag faktiskt sett lite och som du vet så är jag, har jag ett ben i den här MMA-världen.
Mm.
Och där finns det ju personer som är väldigt, vad ska man säga, extroverta på sitt sätt. Mm. Men det finns också, jag tänker på tre fall. Folk har, de har varit någonstans och så har de typ varit med om en motorcykelolycka eller kanske någon dykolycka eller någon typ av olika trauma.
Mm.
Och efter det så har de blivit extremt mycket mer så här adrenalinsökande och ska göra massa saker som de var helt ointresserade av innan. Liksom.
Mm.
Och kanske gå så många MMA-matcher man kan. Eller nej, men också du vet, hoppa fallskärm och du vet, allt sånt här, bestiga berg och såna saker.
Mm.
Och det här traumat har varit en trigger till det förändrade beteendet. Då. Mm. Och sen, jag vet inte om personligheten i sig har ändrat sig, men beteendet definitivt.
Mm.
Så det var bara något jag kommer att tänka på här.
Nej, så är det säkert.
Mm.
Huvuddragen är i varje fall att det verkar vara svårt att hitta upplevelser då ändå som påverkar personlighet. Och man har det finns något som kallas för baseline-teori.
Men nu har jag en fråga till. Nej, men jag är på den här. Nu skulle vi prata om psykedeliska droger.
Jaha.
För de visar ju sig att, för jag nämligen ett annat här hål jag grävt lite i faktiskt.
Och, det drogliberala hålet.
Ja, nej, men de använder ju det här, vad heter det, psilocybin tror jag. Som kommer,
svamp,
ja. Mm. För personer som alltså, PTSD har sådana nevroser och krigs. Och där kan de, vad jag förstår, typ ta en sån dos och så är det färdigt liksom. Mm. Så är de som nya igen. Mm. Och den har ju någon sorts förändring av stress i det här fallet då, men jag vet inte, du kanske inte har något svar på det, men jag kommer att tänka.
När jag har gjort research så har jag plöjt förbi det. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur beständigt det var, för det är ju ändå det som är det liksom intressanta. Jag vet att jag har sett att det är många som har tittat på just personlighet, så det finns forskning på det, men jag kan tyvärr inte.
Ah, okay.
Så det kanske vi kan se om vi kan snappa upp till ett senare.
Okay.
Baseline-teorin i alla fall är att man sina dagar så kommer man ju ha, du kommer uppvisa variation. Ibland är du lite mer extrovert, sinnesstämning, allt möjligt liksom. Men du har en baseline som du hela tiden kommer tillbaka till.
Mm.
Och den brukar man säga att den är till 70% beständig.
Okay.
Så att ganska stark beständighet är det där.
Mm.
Och om jag frågar dig, så här, du var lite inne på det, där du tänkte att gladlynthet, om det var mer nedärvt än annat. Om man minns på faktornivå då, vilka av egenskaperna tror du är mer nedärvda än det andra? Det är alltså då öppenhet, välvillighet, extroversion, neuroticism.
Men jag tyckte du sa att de var samma allihop, eller fattar du fel?
Nej, de är ett genetiskt bidrag, ja, alla. Men några utav dem, två utav dem, är mer nedärvda.
Aha.
De har ännu större nedärvd liksom del i sig.
Mm-hmm. Vilken av? Jag tror att jag chansar. Jag tror att det här neuroticism är en av dem.
Yes, helt klart.
Mm.
Det är faktiskt en till här.
Är det en till då?
Då har du öppenhet, välvillighet, extraversion och vet du, samvetsgrannhet, målmedvetenhet.
Det är antingen öppenhet eller extraversion.
Mm. Extraversion är det.
Ah, okay.
Helt riktigt.
Mm.
Ska vi se. Nu kanske det är på marginalen här lite grann, men vad tror du att det får för påverkan? Vad skulle det kunna få för påverkan att vissa av de här egenskaperna är mer nedärvda än andra? Det vill säga, de har ett större genetiskt bidrag.
Ja, det är en bra fråga. Ja, det är svårt. Kanske så här att de är svårare att förändra då, eller?
Ja.
Ja.
Eftersom de har ett större genetiskt bidrag, ja, så blir de ju inte i lika stor utsträckning påverkade utav.
Så om man är neurotisk så kommer man vara det, är det du säger?
Ja.
Ja.
Öppenhet kanske du kan jobba lite mer med.
Mm.
Välvillighet kanske du kan jobba lite mer med. Målmedvetenhet kanske du kan jobba lite mer med. Men extroversion och neuroticism är lite svårare. Sen är de här skillnaderna, de är väl liksom ganska små.
Ja, okay.
Men det finns effekter här.
Mm, okay, okay, okay.
All right,
men det är lite tråkigt att det inte går ändra neuroticism om man den.
Nej, det är väl så här. Det går ju ändå ändra det här. Jag menar, jobbar man medvetet med det så ska det. Men någonstans så är ju ändå den genetiska
aspekten. Ja, det finns ett tak.
Den är, ja, men den är stark liksom. Tittar man bakåt i tiden, historiskt, så var det inte riktigt så här det såg ut. Då tillskrev ju man mer av personligheten till den gemensamma uppväxtmiljön, det vill säga allt man gjorde i hemmet. Det vill säga, nu ska vi uppfostra våra barn här.
Mm-hmm.
De kommer bli likadana, båda två.
Okay.
Även så om de, liksom, ja. Det var den bilden. Man har ju egentligen så här, vi har ju en bild av att uppfostringen har extremt stor betydelse.
Mm-hmm. Men det är egentligen det vi säger att den inte har nu.
Exakt.
Då. Utan det är att generna som spelar roll. Så det spelar ingen roll vad jag gör som pappa här.
Exakt så. Man kan, om man hårdrar det så är det så.
Men då kan jag andra säga att inte jag har fel heller. I min uppfostran. För det spelar ingen roll vad jag gör. Intressant.
Mm. Nu överdriver jag lite. Ja. Vi ska återkomma till, vi ska så här, uttrycka oss lite bättre. Men i princip är det så då. Men historiskt sett så var det ju då att man tillskrev personligheten till den gemensamma uppväxtmiljön. Men man har liksom över tid då, eftersom man har fått mer data och bättre förmåga att kunna analysera de mängderna av data då, som man kunnat tillskriva mer och mer till genetiken. Och om du kommer ihåg när vi pratar om Fredrik Burrhaus Skinner, när vi pratar om operand betingning.
Var det han med duvorna?
Ja. Han var ju en typisk sån person som tyckte att människan var ett oskrivet blad, att han med hela tiden med återkoppling, positiv och negativ förstärkning, nu kan jag liksom styra dig. Så han hade ju en bild av att människan verkligen var ett oskrivet blad. Men det, så kan vi konstatera att så är inte fallet. Och det finns ju en bok här från 2002 av Steven Pinker, The Blank Slate, där han gör upp med detta och kritiserar Blank Slate-ideologin. Och Blank Slate-ideologin var ju då den som förnekar existensen av mänskliga drag som en uppkomst av genetik.
Mm.
Och den ideologin finns ju kvar än idag.
Ja. Intressant, intressant. Du, jag får sticka in med en annan här. För att innan vi satte igång här så hade jag ett litet samtal här med en skola.
Mm.
Och där är en av mina barn, var lite problem där.
Mm.
Men skulle jag kunna, och så vill de att man ska prata med barnet, eller i Axel i alla fall, då, att man ska göra på vissa sätt då. Men kanske baserat på det kan jag säga att nej, men det är nedärvt.
Ja.
Det är bara så, det går inte att göra någonting.
Ja. Det skulle du kunna säga. Du kan skicka länken till avsnittet här och ge han referenserna. Ja. Så tror jag att du kan slippa ha dem snacket sen.
Ja, läs The Blank Slate av Steven Pinker.
Ja, så. Det beror i och för sig på att han kanske inte tycker att den stämmer. Han kanske tillhör Blank Slate-ideologin, jag vet inte.
Mm.
Nej, skämt åsido. Mm. Det finns ju lite av allt möjligt här och det är ett komplicerat samband. Men det man kan säga så här då, det är egentligen inte böckerna i hyllan som skapar ett intellektuellt intresserat barn. Utan det är de delade familjegenerna.
Ja.
Så att du kan, alltså, jag tror man ska nog ge sig lite själv slack som förälder. Jag kommer inte ihåg om vi pratade om detta sist, men intelligens, det är ju en väldigt stor effekt av genetik, upp till 70%.
Ja, det har jag hört. Ja.
Ja. Och det finns också en välkänd relation mellan uppväxthemmets socioekonomiska status och barnets intelligenskvot. Vilket på samma sätt har visat sig vara mestadels nedärvd.
Mm.
Så att föräldrarna är intelligenta. Det har visat sig kunna prediktera framgång i arbetslivet.
Mm.
De får bra välbetalda jobb. Mm. Lyckas bosätta sig i ett socioekonomiskt fördelaktigt område. De har höga pengar. De får ett barn. Det beror inte på att de bor på ett bra ställe och kan ge fördelar till barnet främst. Utan det handlar om att de är det. Och detsamma gäller det omvända då.
Mm. Att de som har hög socioekonomisk status.
Ja, hög status här.
De är ofta lite mer intelligenta. Men det beror i sin tur på att deras föräldrar är intelligenta som har skaffat sig status.
Ja.
Okej, och då att genetiken är ärftlig. Ja.
Ja.
Det är väl...
Ja, men många tillskriver ju sig att vad ska jag säga? Att det primärt är... vad man kan göra för sitt barn under uppväxtåren som gör huruvida de blir intelligenta. Att ett socioekonomiskt stark familj har mycket resurser att göra sitt barn intelligent.
Ja, ja.
Intelligens sätter sig också ganska tidigt i ålder att vara stabilt. Du märker det ganska tidigt om ditt barn blir intelligent eller inte.
Mm. Det för mig över till det här med IQ-test också, för jag har gjort en del IQ-test inom åren och någonting som jag har förstått är gemensamt för dem, det är att man säger att det går inte att plugga på ett IQ-test, du kan liksom inte göra det markant bättre genom att titta på fler figurer liksom. Det är klart att du kanske kan känna igen vissa mönster lite snabbare, det kan du göra, men det går inte att bli smartare liksom.
Jag tror att du är ungefär så som du också ska se på personligheter.
Mm.
Att det finns en liten töjbarhet på det du säger, sättet du säger det. Att de här intelligenstesterna, de är ju på ett visst sätt. Och så här, bara bekant, göra det första gången, att göra det andra gången, då har du kommit någonstans. Mm. Men att sen göra det tredje gången, det gör inte så jävla stor skillnad liksom.
Precis.
Och på samma sätt här kan det finnas liksom en liten töjbarhet.
Mm.
Bra så.
Ja.
Och allt som vi har sagt här då, det har blivit replikerat åtskilliga gånger.
Mm.
Och forskningsfältet är enigt. Det finns ingen, vad ska man säga, det är inte ett uppdelat forskningsfält här överhuvudtaget, utan det är extremt stor enighet.
Ja, men jag får ta en referens till då, för jag tror jag såg någon sån här Jordan Peterson igen, som pratade förra gången. Men då var det, han var mer sån här, han hade en föreläsning, lecture, när han var professor, var han nu var någonstans. Och då pratade han om IQ och så vidare. Men det var också att inom militären så hade de en gräns på, vad det nu var, 85 eller 90 eller något.
En nedre gräns,
för de tog inte in någon som hade lägre, för det går inte att träna upp dem. Mm. De har för låg kvot liksom, så det går inte att sätta gevär i händerna på sådana människor. Och det var bara ett faktum att det är så det är.
Mm.
Så man kan mycket väl tänka sig att det är väl skitbra om man har kunnat träna upp människor och få högre intelligens. Men där, alltså, i samband med militär och krig och grejer, då kan man inte ha sådana svagbegåvade eller som hanterar gevär och kanoner och grejer. Det går liksom inte.
Nej.
Och det var kanske inte alla gillar, men det är så det är.
Man brukar tala om 3 beteendegenetiska lagarna. Jag har skrivit ner dem här nedanför, om du kan kolla här. Så jag tänker om du kan hjälpa mig och bara ta sig igenom dessa. Ser du dem eller?
Ja, jag tror det är de här. Det första lagen då. Är det att alla mänskliga beteendemönster är ärftliga?
Yes, vi var inne på det. Att alla personlighetsaspekter, de är ärftliga. Extroversion och neuroticism är kanske... eller är ytterligare lite mer nedärvt än de övriga. Men så är det.
Den andra lagen blir då att generna har större betydelse än familjen man växt upp i. Och även miljön då, antar jag.
Ja. Och den tredje?
En betydande andel, 50% är en tumregel, av variationen i komplexa beteendemönster kan inte förklaras av vare sig gener eller uppväxtfamilj.
Nej, så det är ens unika upplevelser som styr resten. Det är en ganska stor del.
Liksom. Ja, det är hälften.
Känner du att du är med?
Ja, jag är med.
Så
är
än så länge.
Ja, så far så good.
Ja,
eller
så
vad tycker du?
Ja, jag tycker du verkar klockren.
Ja.
Det finns ett tydligt och känt undantag, och det är den gemensamma familjemiljön. Den spelar extremt stor roll när det kommer till utbildningsnivå. Det vill säga, och val av utbildning också. Här finns en tydligare peer pressure, om man säger så. Upp till 40% kan tillskrivas den gemensamma familjemiljön. Så man kan tänka sig att typ, är din pappa läkare? Så blir du, så är det familjemiljön som påverkar att du blir läkare också. Är du advokat etc. För du kan ju ofta se att många familjer har...
det går i generationer.
Exakt, exakt. Och det, här tillskrivs det inte genetiken utan... i lika stor utsträckning utan den gemensamma uppväxtmiljön.
Att istället. Man får mer information om det om man kanske vill göra sin förälder glad genom att välja samma barn och sådana saker.
En viktig aspekt, du var inne på det lite grann när du sa så här att du behöver inte uppfostra mina barn längre. Nej, och det ligger något i det. Alltså vi skrattar, men det ligger något i det. Det finns dock ett undantag, och det är ju om det är en familj som har antisociala drag då är uppväxtmiljön, då betyder den mer än vad vi beskrivit tidigare. Om man slår sina barn eller om man är alkoholiserad eller knarkar etc. Då har uppväxtmiljön
det påverkar det.
Mycket mer påverkar personligheten mycket mer hos barnen. Och det känns ju inte konstigt.
Nej.
Jag vet inte om jag sa det, mätfel hamnar ju också i posten för unik miljö. Och det finns indikationer på att om man tar mätfel i beaktande så minskar inverkan från unik miljö till förmån för genetik. Så det kan faktiskt vara så att genetiken har en ännu större påverkan på variationer i personlighet än... För vi sa typ 45, 5, 50. Så det kanske kan till och med vara 55, 5.
45. 40,
ja, exakt.
40, ja.
Ja, 40, ja, precis. Okej, så vi har pratat en hel del om lite allt möjligt här nu då. Din personlighet, och vi sammanfattar det lite. Din personlighet är ett resultat av dina gener och dina egna livserfarenheter. Och i väldigt liten utsträckning ett resultat av din familjemiljö. Men en hyfsad uppväxtmiljö som inte innehåller någon mental ohälsa eller våld, den har haft väldigt liten påverkan då. Och då kommer vi tillbaka till den här frågan, hur känns detta som förälder och hur ligger det i linje med våra uppfostringsvärderingar? Du hade ju det samtalet, det finns ju en förväntan på dig här nu.
Ja, jag har ju det. Men...
Rätta till din uppfostringsstil, Jesper.
Ja, jag vet inte om det är så. Men det är klart att man får väl sikta på att inte vara antisocial och alkoholiserad och sådana saker. Som jag förstår påverkar negativt då. Utan hålla sig till det här med hälsa då. Så kanske det inte påverkar i negativ. Men sen, jag funderar på... Ibland blir man, alltså vi har ju pratat antagligen om det här lead by example och sådär, så ledar att man, om man gör på ett sätt så får man med sig andra på samma sätt. Liksom. Och, så jag funderar på, har det någon inverkan här, till exempel i uppfostring, som om jag är, alltså så här, jag tränar mycket och nu har alla mina barn gymkort till exempel. Från 12 till 17 år. Om jag inte hade gått på gym eller varit med i syklubben istället, så hade det varit tveksamt om de hade haft gymkort. Känner jag nu.
Gener.
Ja, generna. Ja.
Nej, det är ju samma, ja, alltså, svår, det är ju svårt att säga. Liksom, så här, forskningen är ju ganska entydig på det här området. Och, men jag menar, det är ju det här, så resonerar man ju och tänker. Och jag vill ju också tro att det är klart att, man, att det finns en påverkan i familjen och peer pressure och allting. Mm. Men forskningen säger det vad den säger. Ja. Så att jag vet inte vad jag ska svara dig riktigt där.
Men är det så här att, för det här är ett jävla gött uttryck, the science is settled. Det heter det i vissa andra områden när man inte får ifrågasätta forskning.
Ja, jag vågar inte säga ja, fast jag vågar inte riktigt säga det ändå.
Nej, okay.
För att jag inte, jag så här, samtidigt vet, när man är inne och gräver i så här forskning och så hittar man forskning om forskning som visar på att liksom, så här, man forskare liksom, vad ska jag säga, förfina sina resultat för att de ska bli publicerade och sådär. Och det är liksom så här, det är ganska känt och det är inte lika intressant att replikera forskningsresultat som det är att komma upp med något nytt. Liksom. Med det i åtanke så är jag alltid så här lite grann skeptisk. Samtidigt så är ju många av de här sakerna vi pratar om här idag, de är ju replikerade flera gånger. Så här har man ju replikerat. Så att det kanske är så nära this is settled som man kan komma i en liksom psykologisk kontext.
Mm. Ja, det är klart. Alltså, man jobbar med enäggstvillingar och sådana saker så blir ju saker och ting rätt tydligt.
Liksom. Men jag menar, det är svårt att ta in. Jag tycker det är svårt att ta in. Framförallt är liksom att man inte ska kunna påverka sina barn till exempel. Alltså det är ju svårt. För jag menar, det var ju det, därför jag frågade också om våra uppfostringsvärderingar. Det är ju ett jävla hets med både det ena och det andra. Man kanske skulle ge sig själv lite slack. Så här, läs lite forskning om detta. Och så visar det sig att det inte spelar så jävla stor roll.
Men nu tänker jag på det här. Den här nya generationen, vad den nu kallas. Du är lite bättre på det. Vad kallas den? Generationen Zeta. Den är ju lite mer kränkt. Vi pratade om det i samband med stoicismen. Att man skulle inte vara så jävla kränkt hela tiden.
Nej.
Är det, men så säger vi att nej, men det är bara genetik som spelar roll. Men deras föräldrar var inte så kränkta.
Ja.
Hur hänger det ihop då?
Nej, det gör ju inte det antagligen. Utan här har du väl någon miljöfaktor då, förmodligen som spelar in. Och jag menar, någonstans är det så här, det är också ett komplext samspel. Du vet, när vi pratar om operandbetingning och positiv och negativ förstärkning, det är klart att du kan, liksom, du måste, alltså, jag har svårt att ställa mig till att man inte ska kunna påverka.
Nej, jag menar, det är nudging och sådana saker.
Exakt.
Ja.
Så att, men så här säger forskningen. Så ja. det finns ändå faktorer. Det man kan tänka sig då, det är ju att liksom hur liten påverkan man kanske har här, men hur mycket påverkan det har polare, lärare, skola.
Mm.
Kanske.
Ja.
Då ska vi se. Om man nu då ska liksom typ förenkla vad vi har pratat om här, så skulle man kunna säga att den mest bestående påverkan en förälder har på sina barn är den som sker när spermien befruktar ägget.
Okej, ja.
Och det är jobbigt att höra då liksom. Mm-hmm. Men det var som jag sa, man får åtanke då att interaktionen mellan arv och miljö är komplicerad och svår att kontrollera. Så att det kan finnas mer bakom det. Jag tror att hela poängen är så här att genetiken spelar en större roll än vad man tror.
Ja, jag köper det.
Förändring över en persons liv. Och hur förändrar sig då personligheterna över en persons liv? Har du någon tanke här?
Jag tror jag sa i förra avsnittet att jag själv hade gått från att vara lite mindre introvert till lite mer extrovert. Men jag tror jag kläckte ur mig att jag kanske var en tränad extrovert. Jag har tränat mig själv att bli ett extrovert. Men jag är egentligen introvert.
Mm.
Så jag tror att man kan nog påverka åt olika håll. Men som du säkert kommer säga här, så är vissa av de här faktorerna är liksom ganska låsta.
Mm.
Och så finns det ett visst spelrum åt olika håll då.
Mm.
Något i den stilen kanske?
Absolut. Så när man är liten så styrs personligheten nästan uteslutande av genetik. Det är ju ganska rimligt liksom. Så fort ungen kommer ut, då är det ju bara liksom, det är ju bara genetik som är. Så runt 75% av variationen beror på genetik upp till den är nog linjär när jag tänker efter, upp till minska sedan linjärt för att plana ut vid 30 års ålder. Mm. Så från födsel 75% ner till 45% då vid 30 års ålder. Mm. Ungefär. Och där blir den stabil. Mm. Och när man är liten så påverkar uppväxtmiljön till kanske 25% för att droppa ner till 5% vid 10 års ålder. Så att vid 10 års ålder så är inte... Man kan tänka sig att de första åren, då är man bara med sina föräldrar hemma. Mm. Så att så är det. Och den unika miljön då kanske börjar någonstans vid 10% och sen ökar för att plana ut efter 30 års ålder och landar på cirka 50%.
Okay.
Ja. Mm. Personlighet mognar förutsägbart genom livet. Välvillighet och samvetsgrannhet ökar från 20 till 50. Mm. För att plana ut. Öka från 20 års ålder till 50 års ålder för att plana ut. Hänger du med på det eller ska jag ta det en gång till?
Ja, jag är välvillig. Även om det är en, jag fattar här att nu när jag är passerat 50 så är min välvillighet, den börjar plana ut här.
Ja, men den har ökat då.
Den har ökat från 50, men nu har den planat ut. Så jag är inte så välvillig att du ska ta om det.
Nej.
Nej.
Neuroticism minskar med åldern. Vilket man inte då kan tro.
Okay.
Extraversion och öppenhet är relativt stabil över.
Nej, men att neuroticism minskar med åldern, det är väl alltså man bygger på erfarenheter och man får, man har lärt sig av misstag och så vidare.
Ja.
Man är inte lika
orolig framtid. Man har inte så mycket framtid kvar.
Nej, just det. Andelen framtid minskar, så det finns inte mycket att oroa sig över.
Nej.
Ja, det är ju riktigt inte hur man ska se på det. Men,
extraversion, öppenhet, relativt stabil över åldern. Och sen så pratade jag också om intelligens. 60-70% genetik stabiliseras redan i tonåren faktiskt. Vi går över lite på personlighet, hur det ser ut i samhällen. Mm-hmm. Eller i samhället.
Och ja, faktum innan du går in här, det var något jag tänkte fråga dig här. Liksom, alltså alla olika kulturer vi har runt om i världen. Och givetvis att det finns många olika, vad ska man kalla, genpoler runt om här var.
Mm.
Och att det ger uttryck i att samhällen är olika då.
Mm.
Det kanske du ska säga.
Det är exakt det vi ska komma till nu.
Intressant.
Så att nationer skiljer sig åt i Big Five.
Mm-hmm. Mm.
Och Big Five på nationsnivå samverkar med olika samhälleliga värderingar.
Mm.
Så genpoler finns där ute.
Mm.
Det kan man konstatera. Hög extraversion präglar individualistiska länder och välvillighet präglar länder med hög jämlikhet.
Mm.
Så man skulle nog kunna säga att jag tror vi kommer det. Sverige bör ju ha kanske både hög.
Nu tänker jag på den här, nu ska jag slänga in den World Value Survey.
Mm.
Den antar jag att du känner till.
Just det.
Och det är någon sån här, vad kallar man den, kulturkartan eller något i den stilen?
Är den två axlar med individualism och hur religiös man är, eller?
Ja, just den, ja. Mm. Och så är Sverige typ upp i högra hörnet.
Ja, väldigt individualistisk och sekulär utav bara helvete.
Exakt då. Och så, men det roliga är med den då att ibland säger man att Sverige är ju mellanmjölkens land.
Ja,
att vi skulle vara i mitten där, men vi är extrema då.
Mm.
Men det var det jag kom att tänka på när du började prata om det här. För det här hänger ihop på något sätt, antar jag.
Förmodligen på något sätt. Att om vi pratar om individualistiska länder och även hög jämlikhet.
Mm.
Så hög extraversion och välvillighet. Skulle vi väl skåra högre då på, om man ska tro detta.
Ja, i den surveyn så är ju Sverige det mest jämlika landet av alla.
Ja.
Med alltså, jämlikhet mellan kön. Alltså alla såna här olika sexuella läggningar och etc.
Mm.
Men jag tror det har med även tolerans, att man tolererar olikheter väldigt mycket här.
Mm. Rent generellt då, när det gäller just öppenhet då, så säger man ju att anglosaxiska länder har högre öppenhet jämfört med resten av världen.
Är det då att man är... Vi har pratat om öppenhet, men jag måste fråga, öppen för olika saker.
Mm.
Mm.
Exakt.
Och då har man högre tolerans för oliktänkande.
Ja.
Ja.
Och då, i kombination med välvillighet förmodligen.
Är det också därför man har mer demokrati i sådana länder?
Förmodligen.
Ja. Intressant. Ja. Och det beror på liksom personlighetstyper. Mm.
Ja.
Mm. Så att vi inte har teokrati och grejer. Ah, okay. Ja, förlåt. Ja.
Nej, men jag tycker det är jätteintressant. Mm. Liksom. Det är bara att jag är lite så här avvaktande med svaret. Det är ju liksom för att man ja, det är förmodligen så.
Mm.
Men jag vågar inte riktigt, det känns också lite fel på något sätt att säga det, att ja, det är bara baserat på genetik så. Men det är liksom någonstans, det är inte bara, har inte bara med genetik att göra, men det är en väldigt stor faktor.
Men man ska hårdare säga att vi svenskar, att vi tycker det är bra med jämlikhet och vi tolererar oliktänkande och vad vet jag, följer myndighetsbeslut och betalar skatt i högre utsträckning än andra länder, är baserat på en genetik.
Mm. Mm. Till stor grad.
Mm.
Till större grad än vad många tror. Så skulle man väl kunna säga.
Men då är 1000-kronorsfrågan här, Alex, när vi ändå är och trampar i det här träsket. Men när man börjar blanda länder och tycker att mångkultur är bra och det kommer folk från olika genpooler, och så där, vad händer då?
Ja, vad är det som händer då? Det är första, jag vill inte svara på frågan riktigt. Nej. Så, utan däremot vill jag säga en annan sak. Att ja. Då tror jag att de personer som tänkte sig det här, de har nog en mer av en blank slate-tanke än att man tänker sig att det finns genetiska skillnader. Jag tror inte att just de personerna, antingen så tror de inte på detta eller så vill de inte veta av det.
Alltså de som tänker att mångkultur är det bästa som har hänt.
Mm.
De bortser från den här forskningen.
Det är till stor del skulle jag tro det.
Mm. Okej. Okay. Mm, intressant.
Ska jag svara på vad som händer? Det behöver jag inte göra. Återstår att se, tänker jag.
Ja, du kan ju se USA är ett exempel.
Ja. Mm. Alltså, okay, jag tycker det kan inte nog understrykas. Det är ju ändå en samverkan mellan genetik och miljö. Liksom. Det är klart att man hade kunnat göra mycket saker annorlunda även om man blandar olika liksom personlighetsprofiler och olika människor. Kina, Japan, Korea. Mm. Neuroticism och välvillighet är lägst i dessa länderna. Jag skulle väl kunna trott att Japan kanske hade en ganska hög välvillighet, men det var bara mina förutfattade meningar. Men
de är ju väldigt, jag har varit där och de är väldigt, vad heter det, artiga.
Ja, så det är den ena aspekten av välvillighet.
Mm.
Vi har också hört att de är också väldigt rasistiska och så att det kanske ligger andra ändå.
De har ju ett uttryck, Ichiban heter det.
Mm.
Ichi, det är ett eller en, och ban, de är första folket. Mm. De kallar sig själv för Ichiban.
Mm.
Så du kan ju tänka dig att vi svenskar, vi är första folket. Ska vi prata om dagligdags? Det hade inte landat.
Nej,
så
det
bra
hade
här.
Inte funkat.
Men det gör de där.
Mm.
Är det, och det är baserat på gener då, säger du?
Ja. Kommer jag få den mycket eller?
Ja,
till stor del.
Till stor del.
Till stor del hävdar jag det. I samvariation med miljö.
Ja, det är lite för att just Japan är ett örike också. De var bättre avskärmade i ett par hundra år. Mm. Så kanske blev lite speciellt då.
Mm.
Vad vet jag.
Just det. Mm. Sverige, vi pratade lite om det, men extremt hög öppenhet kännetecknas Sverige av, och även hög välvillighet. Men sen är det så här, personlighetsskillnaderna, de är ganska små över länder, men de är tillräckligt stora för att de ska vara signifikanta och för att kunna ge prediktiv validitet, som det heter då.
Mm.
Och man har även tittat på olika regioner i USA. Högre öppenhet på västkusten, högre välvillighet mitt landet, högre neuroticism i storstäderna. Och det kan man även se när man tittar på Londons 216 olika postnummer, så kan man se samma mönster. Ju närmare man kommer kärnan, desto mer öppensinnade och mindre välvilliga är personer.
Mm. Men jag måste tillbaka till min fråga. Till exempel att med USA då, att det är lite olika. Har det då att göra med att det är olika typer av folkgrupper som lever i de här områdena som har olika genpooler?
Kan man säga så? Kan det inte snarare vara så att en viss typ av människor har tagit sig till exempel västkusten USA?
Mm, ja, det är möjligt.
Eller bestämmer sig för att bo kvar i större utsträckning än andra personers typer.
Ja, det var mer en fråga.
Ja. Nej, det är ju lite sprängstoff det här på något sätt. Liksom.
Ja, det är faktiskt.
Ja. I Sverige, välvillighet är högre i norr och lägre i söder.
Mm-hmm.
Kanske lättare att vara snäll när man har mycket utrymme, jag vet inte.
Mm.
Mm. Och som du sa där, det verkar vara till övervägande en viss typ av personligheter som flyttar och etablerar sig till vissa typer av samhällsmiljöer över tid då.
I Sverige har vi ju stora städer i söder. Ja. Och då flyttar en viss typ dit.
Ja. Ja, vad tänker du Jesper då?
Jag har varit inne lite på det. Alltså det som du säger, sprängstopp och lite om man tänker ja, okej, det är genetiska skillnader. Om vi nu har, fan vet jag, ska ändå löpa linan ut, om vi har hög välvillighet i Sverige och sen kommer det invandring från områden där de har låg välvillighet.
Mm.
Och så blandas det, då blir det lite av en värdekonflikt. Men det slutar med att vi blir totalt sett mindre välvilliga här i Sverige.
Mm.
Och så får man ställa sig frågan, är det, alltså välvillighet är ju en bra sak, tänker jag. Det är ju min värdering i alla fall som svensk.
Mm.
Men det blir ju jävligt knasigt här.
Mm.
Det blir en jävla soppa egentligen. Mm. Så, och det är kanske det vi ser delvis i samhället idag. Men, och det kan man kanske ganska enkelt förutspått att det var så. Det kanske fanns till och med de som sa att det kommer bli så.
Mm.
De var, följde inte god jord i vissa.
Nej, det var fel personer till viss del. Fel
som sa det.
Mm. Sen så kan man ju också frågasätta så här, hur går det att testa det här över olika länder? Och vi pratade sist där, liksom, är det en språk, finns det några här språk, vi hade lite problem med språket, kan det finnas en språklig dimension om hur man förstår och sådär. Men forskningen hävdar att det inte går att avfärda skillnader mellan länder på grund av språk eller normer.
Mm-hmm.
Så att den får vi då inte, ja, den får vi lägga åt sidan.
Mm.
Sen jag ska runda av det här med samhälle, men något som är intressant men ytterst svårtolkat är att Big Five samverkar med BNP och subjektivt välmående.
Mm-hmm.
Jag har inte exakt vilka personlighetsfaktorer som har det, men jag kan misstänka att, de som välvillighet och öppenhet ligger där. Och att det är på så sätt man får hög BNP och ett subjektivt välmående. Men det är säkert bara en korrelation och det finns säkert, det är många steg där.
Ja.
Så att, men ändå intressant. Om du tyckte att detta var sprängstoff då, så kommer vi kanske ännu mer sprängstoff nu, för nu ska vi prata om kön.
Oj.
Vad har du för förväntningar här?
Hur många kön ska vi prata om? Det är så första frågan.
Ja, du börjar så, ja. Ja, vi får se hur många det blir.
Ja.
Men nu tar vi det.
Mm.
Vi snackade ju sist om avsnittet från Skavlan från 2018 när Jordan B. Peterson, som är klinisk psykiatriker, var gäst där, och han är extremt vältalig.
Just det.
Extremt vältalig. Och samma avsnitt var Annie Lööf där, inte lika vältalig, och framförallt inte på engelska. Det var inte hennes forte, så att säga. Och vad var det där som hände egentligen? Kommer du ihåg det?
Ja, jag har sett den här intervjun mer än en gång faktiskt. Mm. Och jag tror att en del, han pratar ju om equality of opportunity och equality of outcome.
Mm.
Och jag tror en av hans grejer är att vi kan ha equality of opportunity, att alla ska få samma chans till att bli vad de vill. Men vi däremot att säga att alla, att vi ska få likadan outcome, det jämstörade han med kommunism. Liksom. Mm. Han har appalling, tror jag han använder som ord där. Och han sa också då att om man ger alla öppna förutsättningar, så kommer man också maximera skillnaden i biologi, de biologiska skillnaderna.
Mm. Så, skillnaden i
utfallet. Skillnaden i utfallet, ja, precis. Så att då tror jag så här att vi får mycket kvinnor inom vården är ett utfall av att kvinnor själv får välja.
Mm.
Och jag tror att man tittar tillbaka på sådana länder som, nu tänker på Iran till exempel, som har många kvinnliga teknologer.
Mm.
Det är för att de har inte fått ett val, utan de har tryckt in x antal kvinnor på de linjerna.
Mm.
Så har de fått bli det, de fick inte gå till vården.
Eller att det är en möjlighet för dem att tjäna pengar. Att,
ja, det kan också vara.
Att man drivs av den faktorn då.
Så det, jag tror det var det resonemanget han drev.
Mm.
Men Annie Lööf var inte helt bekväm med det här, vad jag minns.
Nej, precis. Exakt, jag ska se om jag kan ta det lite play by play här.
Ja.
De pratade om jättemycket olika saker, och han pratade om Skandinavien med att vi har hög jämställdhet där. Och sen då på slutet så kommer han ju in på det här med att han säger någonting i stil med att för att bli ingenjör så bör man vara oerhört intresserad av saker.
Mm.
Och de flesta av sådana människor är män.
Just det.
För att bli sjuksköterska så bör man vara extremt intresserad av människor, och de flesta sådana människor är kvinnor.
Mm.
Du får skillnad i val, och i Skandinavien är dessa stora. De beror på biologiska skillnader, och social ingenjörskonst rår inte på det. Vad är syftet med att det råder maximal jämställdhet i fråga om möjlighet? Folk får maximal valfrihet, och då ger det maximal skillnad i vad människor väljer, och det var det du var inne på.
Mm.
Det går inte att få båda delarna.
Nej.
Det säger han då.
Mm.
Och då får ju Annie Lööf prata lite, och hon håller ju med om att självklart kommer folk välja olika. Hon förstår inte varför hon och Skablan skulle vara olika, och det kan hon väl ha rätt i, även om ja, det var väldigt konstigt sagt.
Mm.
Det finns förstås biologiska skillnader, säger hon, men det påverkar inte våra val. Jag tror snarare att det är uppfostran, livsstil, utbildning, kultur och attityder som formar en människa, oavsett om det är en flicka eller en pojke. Och om jag uppmuntrar min dotter till att ta initiativ, tro på sig själv, skaffa sig en utbildning, så har hon en god grund att stå på om hon vill bli civilingenjör, vd eller sjuksköterska. Då säger Jordan B. Peterson: så resonerar folk som tror att olikheter främst är kulturella konstruktioner, men bevisen pekar i en annan riktning.
Mm.
Annie Lööf säger: vi är inte överens i den frågan. Jordan B. Peterson säger: det här är inte en tvistefråga bland insatta forskare.
Mm, just det.
Redå ner.
Jag tror att it's not what the evidence suggests. Nej. Som han snäser av henne med det.
Ja. Det är ett riktigt powerplay.
Ja.
Och han gör ju det vältaligt.
Mm.
Men som vi har sett, vi har ju pratat om det, den biologiska faktorn är stor.
Mm.
Sen så återigen, jag håller på att upprepa mig som en repig skiva här, men det är klart att så här, det finns en samvariation. Uppfostran, livsstil, utbildning, kultur, bla 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 bla. Det är klart att det också har en påverkan, men den biologiska påverkan är mycket större än vad man tror. Hon tror ju inte, hon säger ju till och med, det finns biologiska skillnader, men det påverkar inte våra val. Hon är ju helt, det här är ändå 2018,
mm.
Hon är ju helt ute.
Men vad tror du, beror det på att det är en att man inte vill förstå, eller att man har en ideologisk bild eller grund av att människor är påverkbara, och har vi bara rätt utbildning och rätt kultur och allting rätt så blir alla på ett visst sätt, och man vill att det ska vara så, men verkligheten är en annan.
Ja.
Är det så?
Ideologisk echo chamber,
ja.
Tror jag att det
tror jag också.
Rör sig om här.
Det är kanske inte det enda ämnet heller förut.
Nej. Nej, så som jag sa, ridå ner för Annie Lööf.
Mm.
Och det är ju liksom egentligen tyvärr något som har genomsyrat svensk politik de senaste 15 åren eller 20 åren eller vad det nu är. Och det är jag tycker att det är lite av en dumhetskultur.
Det här, vi såg det inte komma.
Ja, exakt. Det är också en del av den här dumhetskulturen. Mm. Vi har varit naiva.
Mm.
Liksom, ta upp och läs en bok eller... Nej, men seriöst. Ja, okej, nu blir jag sån här. Men, okej, så nu har vi peggat upp bollen. Mm. Så låt oss nu titta på det här med personlighet baserat på kön. Vad tror du då, om man pratar i allmänhet om de fem faktorerna? Vem skårar högst?
Av män och kvinnor?
Yes.
Alltså på något sätt så, jag vet inte, jag tyckte du... Kvinnorna, som han Pitsen sa, gillar människor bättre.
Mm.
Så då är det den här social extroversion hade vi kanske.
Mm.
Och det här med neuroticism, känslomässig sån.
Mm.
Samvetsgrannheten.
Mm.
Och empati. Vi har en empatisk välvillighet.
Ja.
Det var ju fel.
Ja.
Kan det stämma?
Ja, så att de har ju mer eller mindre högre på alla fem faktorerna. Så att de har högre på välvillighet, högre på samvetsgrannhet, högre på extraversion, högre på, jag vet inte vilken jag glömde här, men så har de ju då också högre på neuroticism på slutet. Sen så är det så här, det varierar lite på, du vet, facetterna här, så det är inte, liksom, det är inte alla facetter heller.
Nej.
Men överlag, så om du tar medlet av kvinnor, så
Ja, det är väl ganska tydligt då, för det är inte alla kvinnor som är högre än alla män på det här, utan det är medlet av alla kvinnor som är högre än medlet.
Yes,
än
det män. Är en väldigt viktig aspekt som du nämner nu. Den kommer igen så du behöver inte repetera, men den är så viktig så att den är verkligen värd att titta på.
Mm.
Det finns en undantag, och det är att män har högre våghalsighet och högre dominans i öppenhetsfaktorn. Och högre nivå i öppenhet när det gäller intellektuell öppenhet. Därav de här, vi är intresserade av saker.
Mm. Och gräva ner sig i hål.
Ja. Ja. Så även om kvinnor är mer öppna, så är de öppna för den andra aspekten av öppenhet.
Ja, okay.
Mm. Så. Nu kommer vi till en intressant sak. Så nu får du spetsa öronen. Du har ju redan varit inne och touchat på det. Män inom sin grupp har en större variation än vad kvinnor har i sin grupp.
Mm.
Det innebär att det finns mer män i bägge ändar av personlighetsdragen än kvinnor. Mm. Även om kvinnor i medel skulle ligga högre, så har män ett högre medel om man bara tittade på de mest extrema.
Okay. Mm.
Eller i andra ord, även om kvinnor generellt sett har en högre extraversion, så finns det fler män som har superhöga nivåer. Men det finns också fler män som har superlåga nivåer.
Mm. Så ett exempel, om vi säger att det är fler kvinnor i vården än män. Men det är samtidigt kanske fler manliga läkare än kvinnliga läkare, kan det stämma?
Ja, jag vet inte om det är 50-50 nu eller om det har passat. Men så här, ration läkare kontra läkare, ration sjuksköterskor, den är ju
enorm antal. Ja. Ja. Män på något sätt väljer det där då.
Mm.
Jag har också hört att till exempel när det kommer till sjuksköterskor så de allra flesta manliga sjuksköterskor väljer att bli sån här, vet du, tappar det ordet, narkossköterska.
Mm.
Därför att man känner bäst som det.
Mm.
Då väljer de det.
Mm.
För det är viktigare för männen på något sätt.
Du skulle kanske få argument emot den då att det är att lönen trissas upp på grund av att det är män. Men jag tror lite att det är åt det hållet att det är ett högre aktivt val att lön är viktigt. Sen kan man prata om om det beror på normer etc. Bla, 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 liksom. Så att man kan
det är någonting jag har hört i alla fall.
Amen. Den här högre variationen då, det tar sig uttryck i samhället att det är fler män som gör extrema saker. Både gynnsamma och extrema saker.
Så att det finns män som trillar ner från klippväggar och dör i högre utsträckning. Men det finns också de här allra mest superrika människorna är män också.
Ja, eller forskare som låser in sig i en skrubb i 15 år. I jakten på ett Nobelpris till exempel.
Ja, just det. Har det också gjort att man har något riskbenägenhet och sådana saker?
Ja, finns också där.
Mm.
Men det är allt från att bygga raketer och försöka åka till månen eller starta världens största företag som vi sa, eller till att sitta i fängelse eller helt enkelt bara nöja sig med att sitta i soffan.
Mm.
Så att där har du spannet.
Hela spannet.
Och man kallar detta, ska se om jag hade med, men det är Greater Male Variability Hypothesis.
Uh-huh.
Ja. Och då är det väl läge igen då, om vi ska bli lite politiska igen, så finns det någonting som heter Apex Fallacy. Uh-huh. Och ofta i debatten kan man höra saker som till exempel så här: män har tillträde till omklädningsrummen, mikrofonerna, styrelseborden, 76% av medieutrymmet och större delen av världens förmögenhet samt en påvehatt. Och det är ju då typiskt Apex Fallacy som pekar just på det. Det är ju de extrema männen, inte gemene man. Just det här är ju ett citat från Lina Thomsgård. De har ju podden Dumma människor, eller hon har den tillsammans med psykologen Björn Hedensjö. Mm. Och hon är ju en, feminist, är hon. Nej, men hon pratar mycket om sånt där. Så den här artikeln är från 2013, tror jag. Så majoriteten av alla män har verkligen inte tillgång till mikrofoner, styrelsebord, på vatt eller världens alla rikedomar. Och just de här kommentarerna då, de är ju väldigt vanligt förekommande i arbetslivet och på universitet och sådär.
Mm-hmm.
Och det är just det vi pratar om då, att skillnaden är ytterlighet hos män och kvinnor. Så medlet medelnivån, medianen spelar liksom ingen roll. Det är fördelningen i den positiva svansen som avgör. Och som sagt då, greater male variability hypothesis kallas den. Här ska jag väl vara ärlig och säga att det finns viss forskning som spretar. Men den forskningen som inte stöttar den här hypotesen har hittills varit av tvivelaktigt slag. Så det har kommit rebuttals på den. Så det finns forskning som inte har kunnat liksom bli... Säg så här, det finns den forskning som stödjer den. Den står där. Men det finns också forskning som pekar åt annat håll. Men den är av tvivelaktig. Så att trenden är att det finns fog för att tro på en greater male variability hypothesis.
Men är det inte, alltså, tittar man samhället så är det ju rätt att män har de allra högsta, vissa män har de allra högsta positionerna. Men det är också sant att de som har det sämst är också män som tar självmord och de
sitter i fängelse.
Sitter i fängelse och vet, sämre psykisk hälsa och såna saker.
Ja.
Så det, jag vet inte vad är kontroversen egentligen. För det är ju ganska... Om jag kollar vilka som sitter i fängelse liksom. Det är ju ingen rocket science.
Nej. Ja. Nej. All right. Greater male variability hypothesis och apex fallacy. Det är lite lustigt också då när vi ändå pratar. Vi får väl lämna detta då. Men det som ändå är intressant med Lina Thomsgård och hennes kompis Björn där. De sitter och pratar om olika felslut som människor gör. Och de har gjort ungefär 200 avsnitt. Men jag har aldrig hört henne prata om apex fallacy. Jag tror vi hoppar vidare lite. Och så tittar vi lite på välvillighet. Att vara väldigt välvillig. Vad skulle det kunna leda till i arbetslivet? För det är väl bra att vara välvillig?
Ja, i någon mån. Men man är också, man infogar sig lite... Väl enkelt i allting kanske.
Ja.
Så att,
vad skulle kunna vara negativa konsekvenser här då av att vara välvillig? För att vara liksom, de positiva sakerna är att man är bra teammedlem, man är snäll, man är omtyckt av sina medarbetare.
Man hjälper andra och så
vidare. Exakt. Ja, det finns, så här, på det sättet så känns det som att det inte finns några dåliga saker.
Ja, men då blir det ju vad som är bra. Om man tänker mycket vad är bra för andra, då blir ju alltså, downside det blir att det blir vissa saker som inte blir så bra för mig då. Som kanske är lägre lön eller man kan bli inte befordrad eller karriärsmöjligheter då.
Ja.
För man tänker mer på andra än på sig själv.
Och kvinnor har vi redan konstaterat att de har mer välvillighet till män. Nu blir det lite ledande här, men kan man tänka sig då att det finns en påverkan utifrån personlighetsperspektiv?
På ja, jag tror det finns sådana som Pidgeon som gör sådana impopulära statements.
Ja.
Och det är väl den här agreeableness har jag hört han prata om.
Ja. Han brukar ju nämna att han coachar kvinnor att i vissa miljöer och vissa situationer försöka liksom gå emot sin personlighet lite grann, att vara mindre agreeable i löneförhandling etc.
Men då samtidigt var det inte möjligt ändå sig.
Nej, men du kan ju göra det liksom lite temporärt.
Temporärt, ja.
Ja. Och försöka jobba mot din baseline så att säga. För du har ju den här utrymmet.
Ja, man har ett utrymme. Ja.
Då ska vi se. Hur tycker du att man hör detta i debatten just om
alltså den, kvinnor och lön tänker du på?
Eller välvillighet kanske jag tänkte på, men kvinnor och lön kan du väl ta.
Alltså också. Kvinnor och lön, det ena sidan säger att det är män som förtrycker kvinnor och då får kvinnor mindre chanser och mindre lön då. Den andra sidan är väl mer på det här hållet då, att man förklarar det via personlighetstyper, att man är mindre agreeable. Men det finns också kopplingen till exempel vilken industri. Så om du jobbar till exempel techindustrin och någon kommer på någon grej som alla ska ha, så finns det mycket mer pengar där. Just än om du jobbar
skalbart.
På skalbart och jobbar du i vården finns det liksom inte så mycket pengar. Så nej, kan man inte tjäna så mycket där. Läkare tjänar en hel del, men det finns en gräns liksom. Och de två är två faktorer som avgör om man tittar på. Då kanske män tjänar mer än kvinnor. Sen tror jag att man gör en annan här idé om att man tittar på ett hushåll så här. Och tjänar mannen mer än kvinnan. Men så är det, mot och mycket så är mannen äldre än kvinnan också. Och då blir det jävla konstigt att mäta det, därför att de flesta har ju i alla fall någon löneutveckling med åldern, som man tjänar mer ju äldre man blir. Så då måste man ju mäta folk som har antingen samma ålder eller lika länge i arbetslivet eller något sånt, för att man ska normalisera det.
Men det gör man inte så ofta.
Nej, utan man, jag tror att det är någon, man vill påvisa någonting som man tycker. Mm. Och då väljer man den data som passar. Mm. Och så ignorerar man resten. Och så använder man diverse olika epitet för de som tycker annorlunda, som vad det nu kan vara.
Mm.
Och det är så debatten ser ut idag.
Mm. Ja, det är beklagligt.
Mm.
Bra. Då ska vi se. Neuroticism är mycket högre hos kvinnor.
Ja.
Och det har ju varit en evolutionär funktion att vara neurotisk. Mm. Särskilt för kvinnor då, när det kommer till sexuella relationer och graviditeter.
Mm.
För det har varit viktigt att liksom föra avkomma vidare. Så att det har varit att vara orolig och
kolla vad barnet är.
Och exakt. Det är okay. Så det finns en evolutionär funktion där som sitter kvar. Vi pratar också om hur det förändras över liv då. Så neuroticismen toppar hos kvinnor i 20-årsåldern. Hos män så toppar den vid 30-årsålder.
Mm-hmm.
Och cirka 70% av kvinnorna ligger högre än medelvärdet av män.
Mm-hmm.
Så att det är ganska stor skillnad där.
Mm.
Man kan också säga att 50-åriga kvinnors neuroticism är på samma nivå som 20-åriga mäns.
Jaha, vad som fan.
Könsskillnader är något av det mest replikerbara resultatet som finns inom femfaktor, Big Five-studier.
Så här är science is settled.
Ja.
Nej, men den är välforskad då?
Ja, ja, absolut. Och skillnaden inom varje faktor är på sätt och vis små.
Mm.
Men när man kombinerar faktorer så växer skillnaderna mångfalt.
Mm.
Och största skillnaderna finner vi inom sexuellt beteende.
Mm.
Där har vi 3 standardavvikelser, stor skillnad.
Mm.
Och jag vet inte om du kommer ihåg vad vi sa sist. 68%, 95%, 99% för varje standardavvikelse. Så det skulle innebära att 99% av männen är över medlet än på kvinnor.
Mm. Mm.
Och det var det hela när det kommer till kön. Något som överraskar?
Nej, jag tror det för mig var det nog relativt känt det här. Faktiskt. Och det är ju skillnad på män och kvinnor. Så, trots allt.
Ja.
Jag vet inte om man får säga det i dagsläget, men forskningen säger det. Sen kan man tycka annat, men det finns en skillnad mellan könen.
Ja, så var det med det. Då ska vi titta vidare på samhällsklasser.
Mm-hmm.
Och då det som kommer till en först är ju då socioekonomisk status, det vill säga utbildningsnivå, yrkesstatus och inkomst brukar läggas i det begreppet.
Mm-hmm.
Och klasstillhörighet är en positiv korrelation med extraversion och öppenhet. Så man kan säga då att socioekonomiska starka personer har fler projekt igång eller fler aktiviteter för sig. Där kommer den höga extraversionen. Och de ägnar sig i större utsträckning åt konst, teater, opera, klassisk musik, litteratur.
Här har jag lite att
invända mot.
Nej, det har jag inte, men det jag satt och tänkte på att förr i tiden så hade vi ju samhällsklasser. Det var liksom borgare och bönder och präster och adel, va?
Mm.
I dagens samhälle så har vi några sådana utpekade samhällsklasser. Liksom. Inte på det sättet.
Nej, jag vet inte ens vad medelklass är längre.
Ja, riktigt. Medelklass, medelsvensson. Nej, jag har funderat på liksom vad, att folk är olika. Det köper jag att jag menar, arbetare pratar man om. Så blue collar, white collar och sånt.
Jag tror att nu är det mycket inkomst.
Inkomst
och yrkesstatus kanske i någon mån, men inte på det sättet. Kanske utbildningsnivå. Yrkesstatus kanske inte lika viktigt, men utbildningsnivå och inkomst tror jag att man hänger upp det på.
Okej, så då har vi inte det så tydligt som det var historiskt då. Nej. Det andra säger det är på något sätt, eller jag tänker så här att många vill ju klättra i den sociala stegen.
Mm.
Och, för det är ju en hierarki liksom att du, okej. Utbildning, lön, yrkestitel, var du bor, vilken bil du har, vilken klocka, vilka accessoarer ger dig social status. Och det är en trappa som de flesta klättrar i. kanske inte alla då, men man försöker klättra i alla fall. Mm. Är det sant att det är så, eller är det...
Ja, det är ju en väldigt intressant frågeställning, för att om man liksom gick på det här så skulle man kunna tänka sig att det är lite svårare än vad folk ger sken av.
Mm.
Och då kanske man skulle behöva hjälpa till det bättre, eller jämna ut samhället lite mer, om det liksom baseras det på genetiken i större utsträckning.
Mm.
Då kanske man skulle behöva göra mer åtgärder, sociala interventioner. Det kanske inte var riktigt det du tänkte på, eller?
Ja, men jag tänkte, å ena sidan så kanske man vill jämna ut så att alla har det likadant. Mm. Men det låter ju lite väl likt kommunism i mina öron.
Mm.
Och då får man det där equality of outcome.
Det finns väl alltid grader i helvetet, eller?
Ja, så, men att i alla förutsättningar, det köper jag.
Ja.
Men att alla ska få det likadant verkar ju dumt i huvudet, om du får uttrycka mig.
Mm.
Men det var inne på att eller... Nu går jag ut på en tangent här. Men, för jag har haft en idé om folkhälsan faktiskt.
Mm.
Därför att om man klättrar den här sociala stegen och försöker det, att jag måste ha bästa jobbet och bästa bilen och allting sådär, så är det inte alla gånger så bra för din hälsa.
Mm.
Därför du kanske stressar ut dig, du ska göra allting på jobbet, du ska göra karriär, du ska uppfostra dina barn och du ska göra ditt och ratten och något meningsfullt här och något annat där.
Mm.
Och så tappar du bort din hälsa, så antingen blir du utbränd eller så blir du, äter du bara en massa snabbmat för du inte med, och så blir du liksom, får du problem.
Mm.
Och då hade jag, det här är egentligen min egen idé,
mm,
att jag skulle ha en värdering att jag har health over wealth, kallar det.
Mm.
Eller health before wealth möjligtvis.
Mm.
Så att jag prioriterar alltid min hälsa före min sociala status.
Mm.
Vilket jag personligen tycker är ett snilledrag.
Såklart.
För då kan jag, eftersom jag värderar min hälsa, så kan jag alltid ta hälsosamma beslut.
Ja, det känns som att det var riktigt så här, ett uttalande från någon från en riktigt privilegierad, ja, plats.
Det är klart, men jag förstår också att om man inte är, man har massa olika problem, så låter det helt barockt det jag säger. Men jag tror kanske om hälsa åtminstone prioriteras lite högre, att hälsa gav social status.
Mm.
Tror jag det var en bra grej.
Mm.
För nu gör det inte det.
Mm.
För det är bara så att vi måste ha feta modeller, för ingen kan se ut så där hälsosam som en vanlig modell gör.
Just det.
Och så vidare och så vidare. Sorry, jag stack ut på en tangent här. Men,
ja, ska jag fånga tillbaka oss,
ja,
eller?
Mm. Gör det.
Då är det så att personlighetsdrag verkar i större utsträckning forma den socioekonomiska statusen än tvärtom.
Mm.
Så, men det har vi redan konstaterat.
Just det.
Ja. Så det finns inte mycket mer att säga om det. Lite grann om sjukdomar och avvikande personligheter. Nu har jag bara samlat ihop lite små grejer, så det blir lite lösa skott här innan vi rundar av för idag, mm, tänker jag. Och vi ska inte hålla på jättelänge med detta. Men 10% lider av någon slags personlighetsstörning.
Mm.
Män är överrepresenterade i paranoia, antisocialitet och narcissism.
Mm.
Kvinnor i borderline, beroende och något som man kallar för drama då.
Och där kommer ordet drama queens,
ja,
in där antar jag.
Ja.
Så det är inget, det finns inga drama kings?
Nej,
nej,
precis.
Okej, ja, det var jag med.
Och just de här personlighetsstörningarna, det innebär ju i huvudsak att man inte delar tillräckligt med, mycket med om verkligheten med omvärlden, så att, mm, säga. Man har en egen uppfattning. Vi har sagt tidigare att neuroticism är det grundläggande draget i många psykiatriska diagnoser. Intressant nog då kan nämnas att psykologistuderande själva har hög neuroticism.
Mm-hmm.
Har man sett då.
Vad beror det på, tror man?
Rör sig mot det området, man blir intresserad, man är orolig och tänker sig att det ska lösa sig.
Varför är jag så orolig? Jag måste läsa om varför, ja, jag är så orolig.
Okay.
Ja, det låter rimligt.
Sen så pratade vi lite om ADHD,
mm,
och kopplingen till personlighet sist. Och det finns en koppling till extraversion. Kanske lite föga överraskande, men det finns även till öppenhet. Och kopplingen tänker man sig främst går via signalsubstansen dopamin. Det finns en annan teori också, men det är väl den här som är den vassaste.
Mm.
Och dopamin reglerar nivåer av energi och motivation. Och personer med ADHD har för lite dopamin. Så aktivitetsnivån regleras inte optimalt. Så någon slags koppling.
Men söker sådana personer upplevelser som triggar dopamin då? För de har lite. Kan det vara så?
Jag vågar inte svara på det. Nej. Det skulle det kanske kunna vara. Överlag så finns det jätte... Vi kommer inte prata om det idag, men det finns jätte...
Ja, jag tänker så här, du är så jävla tokig och gör massa konstiga grejer. Fan, har du ADHD eller? Ja, nej, jag har det, men det är därför jag jagar dopamin, för jag har för lite. Ska man rationalisera det med?
kanske.
Det är ingen forskning bakom det.
Nej, jag förstår. Nej, men det jag skulle säga var att det finns jätteintressant forskning just med hur de här... Man tittar på storleken på hjärnan, man kollar på mängden signalsubstans och så vidare och kopplar det. Mm. Man gör en mätning, man skannar massa hjärnor och så ser man, och så har man också gjort personlighetstester på detta. Och så ser man vilka mönster det finns. Vad finns det för gemensamma mönster då liksom? Så där finns en jätteintressant forskning, och det finns också forskning som har gett sig ner på gennivå. Personlighet verkar vara liksom lite komplicerade, så att det beskrivs inte av ett fåtal gener utan
många.
Mm. Men man har kunnat liksom prediktiv validitet att titta på gener och för att förutspå hur folk i England då ska, eller skolelever i England ska lyckas på ett prov. Mm. Det är också helt att man genom bara göra en genskanning liksom. Så att, men hur som helst.
Är det den här CRISPR man gör det med, eller?
Nej, det är ju den här man kapar gener och ändrar genuppsättningen hos sig själv.
Okej, det är något annat.
Ja.
Försök hänga med.
Ja. Utbrändhet pratade vi också om lite grann, och resultatet av de flesta av de granskade studierna indikerar att individer som har högre nivåer av neuroticism, föga överraskande då, men också då lägre välvillighet, lägre samvetsgrannhet, lägre extraversion och lägre öppenhet. Så det är nästan typ som en man då, egentligen.
Mm.
Är mer benägna att uppleva utbrändhet.
Så du säger att män blir mer utbrända?
Ja, men grejen som när vi pratar, det var något jag insåg nu då, när vi pratar om män, det säger jag inte, men det jag inser är att när vi pratar om skillnaden mellan män och kvinnor, så har ju män lägre välvillighet, lägre samvetsgrannhet, lägre extroversion och lägre öppenhet, men de har lägre nivåer av neuroticism. Och det,
ja, hur hänger det ihop?
Nej, så man prickar ju, som man prickar, man som medelmannen, så prickar man 4 av 5 här.
Ja, okej. Okay. Mm.
Är det då, har du lite otur och har även då hög neuroticism, då ligger du väl då i riskzonen.
Ska man säga. Okay.
Ja. Så det verkar finnas, alltså att det finns personlighetsdrag som kan skydda dig på något sätt mot utbrändheten. Så.
Jag hade ju låg sån här neuroticism, det betyder att jag inte blev utbränd.
Nej, och sen hade du ju hög på massa andra utav de andra sakerna, så att du ligger nog inte speciellt mycket i farozonen utifrån det här perspektivet. Liksom. Sen är det väl inte den enda indikationen, men det är väl någon.
Någon, ja.
All right, Jesper, nu har vi pratat en hel del om hur personligheter ter sig i samhället och hur det visar sig i lite olika typer av forskning kontra samhälle, kontra kön.
Det är som en samhällsdebatt vi hade idag.
Ja, det blev nästan så.
Uh-huh.
Det tog sig den formen idag. Det får väl vara okej, tycker jag.
Tycker jag.
Några sista tankar?
Nej, det känns bra så.
Ja.
Men har vi en uppföljning på det här? Kanske?
Ja, nu kommer det faktiskt bli ett avsnitt till. Och det kommer vara mer hur är detta i yrkeslivet?
Ja.
Hur
kopplar vi ihop det?
Okay. Och det tror jag blir det sista avsnittet vi gör om just Big Five. Sen har vi lite till om personlighet som vi behöver prata lite om typologiska metoder, om du nu kommer ihåg vad det var. Om du inte gör det så tar vi det då.
Det gör vi då.
Nu drar vi repet.
Det gör vi.